Det är sommaren då jag är 32 år. Jag har fått huvudrollen i den största svenskspråkiga filmproduktionen i Finlands historia, Stormskärs Maja, och den ska börja spelas in till hösten. Kontraktet har legat i min inkorg i flera veckor, men jag drar mig för att skriva på. Jag umgås nämligen med en tanke som är så otroligt skön. Tänk om jag bara skulle hoppa av. Inte bara filmen utan alltihop. Hela skådespelarkarriären. Det paradoxala är att det går ju bra för mig nu. Jag har medverkat i polisserien Tunna blå linjen som blivit en tittarsuccé och vi har just spelat in en andra säsong. Men jag kan inte njuta av den framgången utan hittar bara bevis på att jag är sämre, tråkigare och mindre intressant än alla andra. Att jag inte har blivit nominerad till TV-priset Kristallen när flera av de andra skådespelarna i serien har det, det måste betyda att jag är sämst. Och nu ska jag alltså spela en torparhustru i Huckle i en finsk film som heter Stormskärs Maja som ingen i Sverige vet något om. Wow! Gud, vad häftigt, Amanda. Kul! Tanken på att hoppa av, den är först så skön. Jag blir helt lugn av den. För i den finns ingen prestation. Den är liksom borta. Men sen blir jag rädd. För vad betyder det här? Hela livet har jag velat bli skådespelare. Nu är jag det som jag alltid velat, fast jag vill ändå inte på något vis. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kommer hända om jag bara ger upp? Jag ser bara katastrofer framför mig. Och jag vet inte hur jag ska göra för att få stopp på mina onda tankar. Tänk dig att du åker bil genom Uppland. Du sitter i passagerarsätet och scrollar på mobilen. Din vän som kör säger, Skärplinge, vad är det för ställe? Eftersom du dröjer 5 sekunder i mobilen så har ni redan kört ut ur Skärplinge när du tittar upp och bara, va? 5 sekundersbyn Skärplinge, där jag kommer ifrån, ligger i norra Uppland, 4,5 mil söder om Gävle. Där bor ungefär 650 invånare. Det var lika många, eller snarare lika få, när jag växte upp. Det var och är fortfarande ett sånt samhälle där det finns en sak av allt. En mataffär, en blomsteraffär, en bensinmack, en liten klädaffär, en kyrka, en skola och en pizzeria. Under en tid fanns det faktiskt 2 lokaler i Skärplinge som var lämpade för att ha restaurang i. Men den då redan existerande pizzerian köpte upp den andra lokalen. Och så blev det monopol även på pizza. På fritiden gick jag och lillebror i söndagsskola. Det var mest för att det var ett av ganska få sammanhang för barn att träffas på i Skärplinge. Konstigt nog var söndagsskolan på måndagar. Och så spelade vi fotboll och hockey. Landsortsbo, glesbygdsbo, lantis. Vad tänker du på när du hör de orden? Jag tänker lite tråkigt, lite väl mycket jantelag ibland, men också lugn, trygghet, det fina med att alla känner alla. Jag tänker på min mamma som alltid bott där i trakterna. Jag tänker på min mormor som till slut rotade sig i sin vita villa utanför Skärplinge. Jag tänker på min pappa och det normala i att mötas av att det hängde ett rådjur i garaget när jag skulle ställa in cykeln när det var jaktsäsong. På hur jag hjälpte honom att mala och packa kött. Och jag tänker på min lillebror och vårt favoritsätt att göra illa varandra på. Vi tryckte in våra tår så hårt vi kunde i den andres lår när vi låg i soffan och kollade på TV. Och jag tänker på min morfar som tyckte att om man var med i någon styrelse, då försökte man vara för mer. Man skulle inte sticka ut, sa han. Kanske var det hans egen osäkerhet som lyste igenom. Om jag fått det från min släkt eller från bygden, det vet jag inte. Men jag är på sätt och vis präglad av Jante. Den sociala normen som säger att du inte ska tro att du är någon. Att du inte är bättre än någon annan. Att du inte ska tro att du duger till något. Jag brukar säga att Jante, har du det i dig så är det något du lider av. Det är en sjukdom man kan behöva behandla. Jag och min mamma, vi har skaffat oss en viss distans till vår diagnos. Och idag räcker det med så lite som en blick mellan oss när någon passerar morfars gräns. Och så säger vi, sticka ut, och skrattar. Samtidigt firar vi de som vågar. En som inte led av Jante, det var min mormor. Jag åkte till henne i den stora vita villan strax utanför Skärplinge så ofta jag kunde efter skolan. Vi bakade havrekakor, fikade, skrev egna slagelåtar, rev mattrasor, hon lärde mig virka. Vi spelade kort, ibland sov jag över. Vi hade en återkommande fantasi om att åka till Mallorca och hyra en cabriolet. På torsdagskvällar följde jag med henne på målarkurs i Tierp. Och där målade hon i olja och signerade tavlorna med Barbro i villan. Mormor tog med mig till Stockholm. Bara hon och jag. På tåget in läste hon tidningen för att se om det var något speciellt som skulle ske i huvudstaden just denna dag. Ellen Fjästad och Carl Robert Holmer Corell signerar böcker på NK. Wow! Det är ju Eva och Adam från ungdomsserien på TV som vid den här tiden var väldigt poppis hos mig. Nu skulle alltså huvudpersonerna signera böckerna som serien var baserad på. De skulle vara där, på riktigt. Väl i Stockholm tog vi oss till NK och köpte boken Eva och Adam att vara eller inte vara ihop och ställde oss i kön till signeringen. Ellen skrev sin signatur och avslutade den med ett litet hjärta. Och Carl Robert skrev sin signatur utan hjärta. Men det skulle mormor ändra på. Tror du att du kan göra ett hjärta till den här lilla tjejen du också? Det kunde han. Och jag gick nöjt därifrån med en ny bok och två hjärtan under armen. Some people say I look like my dad. Någon dansgrupp eller teatergrupp fanns inte i Skärplinge. Jag tror faktiskt inte ens att jag visste att det fanns någon annanstans heller. Men jag tittade på TV. Säkert ohälsosamt mycket med dagens mått mätt. För en skådespelaraspirant som jag, från Skärplinge, kan inte TV:ns betydelse förringas. Den var min första kärlek. Porten till världen utanför. Till kulturen, konsten och fantasin. Min första teaterkurs. Och som jag levde mig in. Jag spolade fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Scenen i en av Emil i Lönneberga-filmerna när Emil rider iväg på Lukas. Som jag njöt. Och skärgårdsdoktorn, killen som fick en pinne i magen. Fy fan, vad ont. Och som jag minns det satt pinnen kvar när Johan Sten väl kom till undsättning. Och skilda världar, elaka Alex som föll ner för ett stup. Han var ju jättehemsk mot Stina så man tänkte äntligen bli hon av med honom nu. Men sen, nej. Där kom hans darrande hand i bild och vi i publiken förstod att han fortfarande levde. Fuck. Och småstjärnorna på TV4. Jag minns hur Anders Berglund, som satt i juryn, en fredag skulle berätta hur det faktiskt var möjligt att barnen gick ut som sig själva genom röken för att bara ett par sekunder senare komma tillbaka ur samma rök, men då sminkade och ombytta till Shaggy, Kiss, Lilla Sjöjungfrun. Jag kände hur det riktigt pirrade i magen. Nu skulle jag äntligen få veta hur det gick till bakom kulisserna. Men Anders Berglund säger att när de här barnen går in genom röken står massor av personer där, redo att sminka dem och byta kläder på dem. Och därför tar det faktiskt bara ett par sekunder. Jävla Anders Berglund. Jag fattar ju att han ljög och att förvandlingen omöjligt kunde ske i realtid. Jag kände mig lurad. Jag ville ju veta hur det gick till på riktigt. Sen har vi Beck. En aldrig sinande inspirationskälla. Försiktigt. Jag får inte höras. Jag tar ett stadigt grepp om pistolen. Sneglar ut i kulverten. Ingen där. Bakom dörren, ingen där. Tar mig ut och rullar snabbt fram på fötterna. I kulverten finns avstickare som jag måste kontrollera innan jag tar mig vidare framåt till den dörr jag ska till. Stannar innan den första avstickaren. Gör en snabb titt in i den för att kontrollera att den är tom. Ta mig vidare förbi nästa och nästa. Och sen är jag framme vid dörren. Ett plötsligt ljud bakom mig får mig att rycka till. Någon är på väg. Jag måste vara snabb nu. Får inte bli upptäckt. Tar upp nyckeln. Pillar försiktigt in den i låset. Vrider om. Öppnar dörren. Tar mig snabbt in i rummet och stänger dörren bakom mig. Framme. Jag är 13 år och ska ta hand om tvätten i källaren i lägenhetshuset min mamma bor i. Tack TVn för all inspiration du gett mig. Och tack Martin Beck och Gunvald Larsson, mina första teaterpedagoger, för att ni lärde mig rulla så där ljudlöst på fötterna och titta snabbt runt hörn. Det visade sig faktiskt vara en ganska bra grej att kunna inför vissa scener i tunna blå linjen. Min mormor Barbro, hon fick nog aldrig det hon helst av allt ville. Hon gifte sig med min morfar när hon var 21 år och jag tror faktiskt inte att det var så mycket kärlek mellan min mormor och morfar. De var uppväxta på gårdarna bredvid varandra och jag kan tänka mig att dåtidens Tinder gick ut på att swipa right på första närmsta. Tre barn fick de. Min moster, min mamma och min morbror. När hon var gravid med min morbror tog hon körkort för buss och under åren som kom jobbade hon som busschaufför. Mormor var 40 år när hon tog det stora beslutet att bryta upp från min morfar. Det var väl inte så vanligt att skilja sig på den tiden och än mindre vanligt på landsbygden. Men mormor ville vidare. En kort tid efter skilsmässan träffade hon Hasse som också körde buss och han kom att bli min mormors stora kärlek i livet. De blev upp över öronen förälskade, flyttade ihop med varandra i Hasses stora vita villa och gifte sig på en resa till Kiruna. Men underbart är kort. I endast ett år hann de vara gifta innan Hasse plötsligt blev sjuk. Akut leukemi. Och bara några månader senare gick han bort. En önskan han hade var att mormor skulle bo kvar i den stora vita villan. Mormor hade med nöd och näppe råd, men hon klarade det. Hon var en sann överlevare som fortsatte kämpa på också när den man hon träffade 15 år senare dog i cancer. Mormor var rejäl och självständig, orädd, mjuk och snäll. Hon tyckte om när det var snö och väder och hon skulle ut och köra buss. Det blev som spännande då. Hon klivde ved, klättrade utan problem upp på taket när någon panna behövde lagas och hon tog med sina barn på skidresa i Österrike. Hon matade fåglar med smulor ur sina händer. De där händerna som slitits av arbete. De var både mjuka och grova på samma gång. Egentligen ville min mormor bli syslöjdslärare. Något som hennes grundskollärare ville uppmuntra och därför ringde till mormors pappa och sa att det vore klokt att låta Barbro läsa vidare. Det höll inte pappa Ragnar med om. Klokt var att den duktiga flickan Barbro skulle vara hemma och hjälpa till. Jag tänker på mormor Barbro. Att hon var konstnärlig, precis som jag. Men hur olika förutsättningar vi haft. Hur samhället förändrats så att jag nu är så mycket friare och att mina föräldrar inte försökt begränsa mig på något sätt. Ja, det skulle väl vara att pappa försökte få mig att välja en något bredare utbildning än estetiska programmet på gymnasiet. Men när han förstod hur mycket jag ville var det inget mer med det. Jag har inte behövt stanna hemma på grund av några förpliktelser. Jag har kunnat göra i princip vad jag vill. Och trots det har jag haft så svårt att njuta av den friheten. Hej älsklingar, nu är jag på väg till Åland för att börja filma Stormskärs Maja och det känns så läskigt. Emellanåt känns det faktiskt också kul, men jag kommer att behöva er. Så skicka gärna ett hejarop till mig då och då under kommande veckor. Hoppas ni har det bra var ni än befinner er. Stor kram. Jag skriver till mina vänner på Messenger och döper chatten till Amandas hejaklack. Det hjälper mig att få vara transparent med vad jag känner, åtminstone inför dem. För trots att jag inte är säker på om jag vill eller om jag ens kommer att orka har jag skrivit på kontraktet för att spela Stormskärs Maja. Jag är som vanligt noggrann och plikttrogen och börjar träna på Majas åländska. Jag grottar ner mig i manus och läser böckerna som filmen är baserad på, skrivna av Annie Blomqvist. De är klassiker i Finland och handlar om hela Majas liv som präglas av hårt arbete, äktenskap, moderskap, krig och kamp om överlevnad på en enslig ö i Ålands skärgård i mitten av 1800-talet. Jag åker på kostymprovning i Helsingfors för att prova Majas kläder och träffa de som ska spela hennes man och barn. Vi sitter runt ett bord och läser manus när känslan kommer över mig igen. Känslan av att jag inte vill det här. Pressen. För jag vet att om jag gör det här kommer jag behöva prestera på topp. Lyckas vara totalt närvarande i varenda scen. Orka och jag vet inte om det går. Hjärtat bultar och oron i bröstet kommer tillbaka. Jag hittar på någon ursäkt. Lämnar manusläsningen och går ut och ringer min mamma i panik. Jag säger, jag kommer behöva ta livet av mig för att få slippa göra det här. Det finns ingen utväg nu. Mamma svarar det som jag behöver höra för att ta mig igenom dagen. Hon säger att både hon och pappa kan komma till Åland om det behövs. Pappa har ju gått i pension nu. Det kommer att gå bra. På kvällen när jag äter middag med hela filmteamet är det som att jag har fått nog av att låtsas även inför dem. Jag bestämmer mig för att bara tillåta mig själv att vara som jag är just nu. Så istället för att vara inställsam, säga att allt är bra och le stort, så säger jag att jag tycker att det här är fucking scary och att jag hela tiden funderar på att hoppa av den här filmen. Kanske blir producenterna och regissören nervösa, men i så fall är det ingenting de visar. Regissören Tina Lymmi säger tvärtom bara att hon förstår hur jag menar. Att hon också tvivlade när hon fick frågan om att göra den här filmen. Men så landade hon i att hon ska göra historien på sitt sätt. Och så berättar hon om hur hon vill att vi ska gestalta Maja. Hon ska vara modig, spirituell, egensinnig och kraftfull. Jaha. Helt enkelt motsatsen till den där väna torparhustrun som jag sett framför mig. There's a conclusion to my illusion, I assure you this. There's no end to this confusion if you let it wish. You well, soul to sell, highest bidders, can't you tell what you're getting? Why we fight to get on love, and I've been wondering. There's a way to get your dreams without falling asleep. You might as well get it while you can, babe, 'cause you know you ain't getting. Välkomna till dagens match mellan Amanda från landet och kulturvärlden. Amanda från landet, som får sägas vara underdogs i det här mötet, ställer upp med följande lag. Med nummer 1 på tröjan hittar vi kött, nummer 5 fulkultur och nummer 9 kärnkraft. I motståndarlaget kulturvärlden hittar vi följande spelare. Nummer 2, god smak och rätt värderingar. Nummer 18, teater. Och nummer 32, förnybar energi. Ja, hur ska detta gå? Vi har cirka 3 minuter kvar till nedsläpp, och med de orden önskar jag er en trevlig match. I tonåren jobbar jag som speaker på A-lagsmatcherna i P-kallen i Skärplinge. Men då låter det mer så här. Nummer 5 i SOK utvisas 2 minuter för tripping. Tid 14.05. Det var en maffig känsla att sitta där i spikerbåset och prata i mikrofonen. Ett tillfälle att stå i centrum, vara häftig och viktig. Som den enda från Skärplinge i min årskurs börjar jag på estetiska programmet med inriktning teater i Gävle. För första gången i livet byter jag sammanhang, och jag är inte beredd på att det ska kännas så jobbigt. Gävle är långt ifrån en by där alla känner alla. På nollningen blir vi förnedrade på olika sätt som hör nollningar till. Och efteråt är det fest. Men det är skola imorgon och jag behöver åka hem till Skärplinge. Det finns inte i min värld att jag ska stanna kvar och sova över i stan hos någon främmande människa. Men det är inte lätt att säga att jag behöver åka hem. Jag känner mig så satans ocool, inte alls häftig, så himla töntig. Varför måste jag vara från landet? Men som tur är hittar jag Felicia som bor i Ockelbo, och hon måste också åka hem. Felicia, jag, Johanna och Frida blir snabbt en kvartett som håller ihop. Men den där känslan av att vara töntig och tråkig, som mindre värd, den lägger sig som en liten irriterande och energikrävande plita i hårbotten. Och den ska fortsätta störa en lång tid framöver. På teaterlektionerna däremot, där känner jag mig bäst. Alltså jag är fan bäst. Och jag känner att mina lärare också tycker det. Jag är bäst i klassen. Och av alla mina klasskamrater är jag den med absolut störst driv till att vilja satsa på en karriär som skådespelare. Nej men fan, åh gud, nu känner jag att jag drabbas av så här janteskov här. Var det där för mycket så skryt och sticka ut? Bor man i Skärplinge tar man antingen riksväg 76 norrut till metropolen Gävle för att jobba eller söderut till kärnkraftverket i Forsmark. Forsmarks tre reaktorer levererar ungefär en sjättedel av all el i Sverige. Du förstår att det här är en betydelsefull plats ur många aspekter. Inte minst är det en betydelsefull arbetsgivare för de som bor runt omkring. Och jag känner många som jobbar och har jobbat där. Mamma som arkivarie, pappa som reaktoroperatör och i massa andra roller. Lillebror som processoperatör och senare med internutbildning i kärnkraftssäkerhet. Pappas fru på kemi, min bonussyrra på personalavdelningen. Och Tommy, Elisabeth, Janne, Maret, Susanne, Örjan, Johan, Jörgen, Maria med flera. Tänk att jag ett år till och med firade jul på kärnkraftsverket när pappa hade jour. Eftersom hela min kärnfamilj, no pun intended, jobbade där var en utstakad väg även för mig. Och jag har jobbat på Forsmark. Flera gånger. En junidag när jag är 20 år sitter jag och uppdaterar ett komponentregister på mitt kontor. Plötsligt ser jag hur en vakt kommer springandes utanför fönstret. Det hör inte till vanligheterna att vakterna springer så jag förstår ju att något måste ha hänt. Jag tar mig vidare till ett annat fönster för att se bättre och få syn på sol, vind och vatten. Människor utklädda i gula, vita och blå kroppstrumpor och sol, vind och vattenhattar springer in på området till tonerna av Ted Gärdestad. Det är 58 miljöaktivister från Greenpeace som lajvar förnybar energi. Med hjälp av en brandbil har de tagit sig över stängslet in på Forsmark. Och med sin aktion vill de påverka riksdagsledamöterna som då, i juni 2010, skulle rösta om nya satsningar på kärnkraft. En otrolig kupp att bevittna faktiskt, i nivå med Jönssonligan, men också omvälvande. Rösta nej, läser jag på aktivisternas banderoller. No to nuclear. Det är helt nya budskap för mig. För fram till den här händelsen var Forsmarks kärnkraftverk bara en arbetsplats för mig. Ett ställe där jag och mina föräldrar arbetade. Vi pratade aldrig om politik hemma. Något år senare började jag studera teater på Fridhems folkhögskola. En i klassen var aktiv i Miljöpartiet. Andra hade pins som visade var de stod i kärnkraftsfrågan. Så var stod jag då? Ingen aning. I mig växte en ängslan. På ett vis vill jag försvara mina föräldrars arbetsplats, men å andra sidan vill jag inte sticka ut eller få det att se ut som att jag inte tillhörde min nya, konstnärliga värld. Jag gjorde fler upptäckter på folkhögskolan. Ja, först såklart det klassiska, att man helst skulle vara vegetarian, och gärna även dumpstra mat som passerat bäst före datum och slängts i containrar bakom livsmedelsaffärerna. En kille på skolan kampanjade också för att vi skulle äta ur komposten. Flera tjejer hade hår under armarna. Jag vet att det fick mig att tänka på rävsvansar. Och i mitt stilla sinne undrade jag om de inte hade fått lära sig att det där håret skulle bort. En annan kille på skolan sa att han inte gillade polisen. Att de hade varit där och tagit pissprov och att det var integritetskränkande. Jag fattar inte vad han menade. Tyckte han att polisen var dålig? I min värld var polisen några man ringde när man behövde hjälp, men så var det kanske alltså inte. Fel på polisen, fel att raka sig under armarna, fel att äta kött, fel med kärnkraft, fel på mig. Martin Beck sa en gång, att växa upp är att förlora vissa illusioner för att vinna andra. Eller, det kanske var Virginia Woolf. Ja, men det var i alla fall det som hände. Mina illusioner om världen rämnade och jag var inte automatiskt bäst längre heller. Det fanns andra som hade samma drömmar som jag, samma driv. De hade kanske till och med mer. Plötsligt kunde Micke och Jakob komma och säga: vi ska läsa Chekhov upp i teaterbiblioteket efter skolan och prata om den. Kom med. Jag kunde inte tänka mig något värre. Vadå, ska vi sitta och analysera någon pjäs? Vad ska jag säga då? Vad ska jag tycka? Jag visste inte längre hur jag skulle bete mig. Det var som att jag hade önskat att det fanns en bok som förklara. Vad säger man när man har varit på teater in i Malmö? Och Brecht, vem fan var det nu igen då? Jag hade behövt läsa på. Jag hade kunnat lära mig hur mycket som helst, men det gjorde jag inte, för jag vill inte erkänna för mig själv att det här kan jag inte. Så istället blev det sån jävla press och jag blev helt låst. Eller om det var någon slags stolthet, kanske. Jag visste inte vad jag tyckte om någonting. Jag har växt upp i en vanlig arbetarklassfamilj i Skärplinge och det räcker inte. Mina illusioner om världen ersattes med nya. Och när vi slutade folkhögskolan 2 år senare hade jag hår under armarna och var medlem i Greenpeace. Det konstiga är att medan den här illusions- och identitetskrisen pågick inne i mig så sa alla andra till mig att Amanda, du känns så trygg. Du känns så trygg.
Syrsor till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar beta av.
Jag går på Teaterhögskolan i Luleå och ikväll ska vi i klassen gå och se Grotesco på Kulturens hus. Kanske kommer vi få träffa Henrik Dorsin, Emma Molin och hela gänget efteråt. Kanske bli kompisar, kanske få jobb. Det vill jag inte missa. Men sen får jag ett samtal från min mamma som berättar att personalen på ålderdomshemmet där mormor nu bor har fått nypa mormor i armen för att hon alls ska reagera. Nypa. Belysningen är dov när jag kommer in i mormors rum. Mamma, lillebror, mina kusiner, min moster och min morbror är där. Min kusin John lägger ner sin nyfödda dotter Ella bredvid mormor och tar en bild. Mormor andas konstigt. Mamma har sagt att mormor är vaken, men hon är inte vaken. Inte på det viset som jag trodde att hon skulle vara. Det är något i blicken. Hon är inte riktigt där. Jag går ut från rummet och gråten kommer när jag stänger dörren. Mormor, mormor, mormor. Vi är där hela kvällen och när kvällen blir till natt. Mormors blick går från att vara frånvarande till att ibland vara klar. Som att hon faktiskt är där och ser oss. Jag håller mormor i handen. Den är slapp, men då och då får den kraft att krama tillbaka. Jag formar mina läppar till en pussmun och pussar mot henne. Och det rycker i mormors mungipor. Folk kommer och går. En sköterska kommer och ger mormor en spruta. Jag tror det är morfin. Till slut är det bara jag, mamma och morbror kvar. Vi har precis nämnt att vi kanske ska åka hem en stund, vila lite, när mormor börjar andas annorlunda. Det låter ansträngande. Det som tjuter. Mamma klappar mormor lugnande på armen. Pratar stilla. Mormor andas, men efter en utandning kommer inget nytt andetag. Jag ropar nej och mamma stillar mig. Hyschar. Och mormors goda, mjuka, havrekaksdoftande hjärta slutar att slå. När jag och mamma åker hemåt i natten spelas Sång till friheten av Björn Afzelius på bilradion.
Som fåglarna.
en kurs på Teaterhögskolan ska vi göra egna projekt. Uppgiften lyder: om du fick göra vad du ville på en scen, vad skulle du då göra? Gunvald Larsson sa en gång: konstens fiende är frånvaron av begränsningar. Ja, eller om det var Orson Welles. Men det var i alla fall tydligen inget skolan tänkte på när de gav den där uppgiften till ett gäng ängsliga förstaårselever. Själv jagas jag av prestationsångest dagarna i ända och jag vill hålla jämna steg med mina klasskamrater. Eller jämna steg. Känslan är att jag gärna vill ligga ett steg före men att jag konstant haltar några steg efter. Vad vill jag göra på en scen om jag får göra vad jag vill? Inte vet jag. Vad är bra konst? Vilken är den mest creddiga pjäsen? Kanske ska jag ta den, skriva om den till en monolog och bara göra något jävligt bra och intellektuellt. Men jag är trött. Jag är så trött av ångestpåslaget som prestationsångesten skapar. Jag är inte intellektuell och jag orkar inte halta efter längre. Jag behöver göra något kul. Något jag tycker om. Så på ett papper skriver jag ner just såna saker. Jag skriver Beck, krim, sex, humor, dialekter, kärlek, frukost, fika och SYTYCD. Jag är i en period där jag ofta hamnar på YouTube och söker på klipp från dansprogrammet So You Think You Can Dance, Contemporary. Det är så känslosamt och fint när de till låtar som Fix You och Total Eclipse of the Heart dansar så där svepande och uttrycksfullt med varandra. Det berör mig och jag vill också beröra. Frukost älskar jag. Bröd och keso. Bröd tillåter jag mig sällan att äta, men nu ska jag göra det. Sex ska vi få in på något vis också. Så sex, keso, bäck, dans, krim, frukost och fika. Mm, det får bära eller brista. I change the sound inside my head to face my life, not faith to pray. Det börjar med att jag kommer ingåendes på scenen i ett nattlinne med en skottkärra framför mig. I skottkärran ligger en docka i mänsklig storlek och en påse med bröd, smör och keso. Frukostgrejer. Ljudet som spelas upp är en mix av en låt från filmen Snabba Cash och dialogen från den bästa Beck-filmen som gjorts, Hämndens pris.
Släpp flickan.
Ner på golvet.
Släpp ut flickan för.
Ner på golvet!
Jag ställer ifrån mig skottkärran och tar upp ett par vita vinylhandskar som jag ger till en person i publiken. Vi ska flytta dockpersonen, ja, liket nu. Och eftersom personen i publiken inte har något med liket att göra behöver den ha handskar. Handskar behöver däremot inte jag, eftersom det här handlar om att stå för sina handlingar. Jag visar att personen ska följa med och ta tag i benen på liket och vi sätter tillsammans liket på en stol. På bordet bredvid packar jag upp påsen med frukostgrejerna. Och sen läser jag en monolog på dalmål.
Jag har funderat över det här med allergier. Nästan alla är ju allergiska mot något. Gluten, pollen, nötter, hästar, hundar, katter. Cirka 10% av Sveriges befolkning är allergisk mot katter. Jag är inte allergisk mot katter. Jag tål dem bara inte. Jag som älskar frukost är verkligen glad över att jag inte lider av någon form av matöverkänslighet. Men vad hade varit kvar på mitt frukostbord om jag till exempel hade varit laktosintolerant? Nästan ingenting. Det hade ju varit jättetråkigt. Det finns en sak till som jag också är väldigt tacksam över att jag inte är allergisk mot. Och det är mot svart. Ja, för det kan man vara. En kompis berättade för mig att hennes mormor faktiskt är allergisk mot svart. Och det lät konstigt. Först så tänkte jag att hon kanske var sverigedemokrat eller något. Men det var hon inte. Hon var helt enkelt bara allergisk mot färgen. Och när jag fick höra det, ja, men då började jag skratta. Och sa att hon måste ha det väldigt svårt när hon ska sova. Alltså verkligen, jättesvårt. Godnatt Lasse! Och så började det klia. Och hur gör den här mormorn vid plötsliga strömavbrott? Svartvita foton från när den här mormorn var ung, kan hon inte titta på dem eller går de kanske i någon slags gråskala? Har hon någonsin spelat piano? Ja, man kanske kan klara av att leva utan att spela piano, men jag tänker att det där med sömnen, det måste vara jobbigt. Man måste ju få sova. Och så har jag funderat på någon form av lösning och ja, men jag har väl kommit fram till det att tankens kraft är ju stark. Så om den här mormorn bara blundade och tänkte att färgen bakom mina ögonlock, den är röd eller blå. Skulle det sluta klia då? För man måste ju få sova. Framförallt för att få drömma. Det är ju bara i drömmarna som man kan träffa den eller dem som man längtar efter. Men som kanske inte är på samma plats som en. Någon som dött eller försvunnit. Eller som på ett eller annat vis inte finns hos en längre.
Efter monologen om allergier matar jag liket med keso och spelar göra slutlåten Say Something med A Great Big World och Christina Aguilera. Ja, liket symboliserar ett ex som jag nyss gjort slut med. Jag lyfter upp exet i mina armar och dansar contemporary dance med exet samtidigt som jag kysser bort keson från exets mun. Sen lägger jag varsamt tillbaka exet i skottkärran, gränslar det och gör bäckenbottenrörelser fram och tillbaka samtidigt som jag tittar på publiken. Jag kliver sedan av docklik exet, tar skottkärran och kör ut den från scenen. The end. Ja, så var det. Succé. Eller, vet ni, jag vet faktiskt inte om det var succé eller inte. Jag minns att min lärare hade lite svårt att analysera mitt verk efteråt. Men det hör inte riktigt hit. Det som hör hit är att jag hade gått på min lust. Gjort något jag själv tyckte var kul och inte funderat så mycket på vad någon annan skulle tycka. Och det hade gått bra. Det var inte farligt. Jag hade inte försökt vara något jag inte är genom att göra om någon klassiker till en monolog. Jag hade fucking merchat Beckhamdens pris med snabba cash och kysst keso från en docka i mänsklig storlek. Det hade ju ingen sett förut. När jag träffar unga skådespelare idag, då brukar jag säga, gå på din lust. Gå på det du gillar, det du tycker om eller det du brinner för. Det kan bli något. Det finns inget rätt sätt som alla utom du vet om. Det finns inga fel heller. Tro på dig själv och förstå att det du har är tillräckligt. Om du så ska spela Hamlet finns det inget som säger att din Hamlet inte kan dansa in på scenen. Samtidigt, när jag står där och säger de här sakerna så får jag det att låta så mycket lättare än vad det är. Ja, ungefär som jävla Anders Berglund gjorde när han sa att det bara tog 3 sekunder för barnen att förvandlas till småstjärnor. Jag behöver fortfarande påminna mig om att det faktiskt inte behövs en kurs som heter eget projekt för att få göra det jag vill. Swing, swing, swing your belly. Body, body. Swing, swing, swing your belly, baby. Swing your belly, baby. Move, move your body, body. Den där sommaren då jag funderar på om jag ska hoppa av hela skådespelarkarriären är det inte bara prestationsångesten som spökar. När inspelningarna av Tunna blå linjen i Malmö är över har jag även avslutat en kärleksrelation och jag känner att jag är tillbaka på noll. Jag har ingen fast punkt och jag har haft så lite tid till att underhålla mina relationer hemma i Gävle. Efter flera år på vift känner jag mig mer som en främling eller en gäst på den plats jag borde kalla hem. Mina vänners barn har vuxit, men jag har missat det. Jag drömmer om att ha ett jobb som är måndag till fredag. Ett jobb som inte kräver att jag reser hemifrån eller att jag gräver så djupt i mig själv. 2 veckor kvar till inspelningsstart av Stormskärs Maja frågar jag regissören Tina om hon har någon annan som hon kan sätta i huvudrollen. Alltså, här skulle man ju bara vilja slå till den här veliga tjejen och bara så, håll käften. Alltså, vad kul du är att jobba med. Men Tina säger bara lite uppgivet. Nej, Amanda. Jag har ingen annan Maja. Vill du hoppa av får du säga det nu. Men jag säger inget. Tina och jag har istället genomgång av manuset. Och utan att hon vet om det, eller så är det just det hon gör, säger hon saker som jag verkligen behöver höra. Det här handlar om att få vara den man är. Maja är en egensinnig individ som blir älskad för den hon är. Hon kan få vara sig själv, följa sin lust och använda hela sin potential. Maja säger, jag kan, jag vet hur och jag vågar. Mina ögon tåras när Tina berättar. Jag påbörjar inspelningen på vackra Åland. Mina nya kollegor visar sig vara ett snällt gäng. Vi gör det här tillsammans. Jag känner mig väl förberedd och meddelanden från Messenger-tråden stärker mig. Berättelsen om Maja växer på mig för varje inspelningsdag som går. Maja visar mig vikten av att fortsätta kämpa och drömma trots att det är tufft. Våga vara sårbar och att tillåta sig själv att bli uppskattad och älskad för den man är. En inspelningsdag har mina händer blivit sminkade på ett sätt så att de ska se härjade ut. Det är vinter på Stormskär och Majas händer är nariga och torra. När jag tittar ner på dem får jag en plötslig känsla av att jag känner igen dem. Att jag har sett de här händerna förut. Men var? Vem är de? Och så ser jag det. De är mormors. De där grova händerna som klarat så mycket. Som skapat, älskat, arbetat. De är mormors. Hon är här. Och hon ska alltid vara med mig.
As I'm about to leave, you'll start to cry. The monsters you've started to believe in, they just won't say goodbye. And I swear I will call you phenomenal. Oh my God, you're good every time you're around doing things that I usually do. Oh my God, you are good every time you're around. Yes, you will start to cry and say, come visit me again. And I sure know we will never say goodbye, 'cause baby, you're my best friend.
Stormskärs Maja får premiär på det som skulle ha varit min mormors 88-årsdag. Hon är med mig då också. Och den kvällen känner jag för första gången att jag på riktigt är stolt över det arbete som jag gjort. På den där premiären var inte Jante bjuden. Något år senare förberedde jag mig för att spela hemvändaren Jana i tv-serien Jag får ner till bror. Jag lär mig att ta ur och stycka en tjäder. Det är konkret. Jag arbetar och jag tar i med kroppen och med min kraft. Med mina händer. Tar ut innanmätet, rycker bort fjädrarna. Det känns som när jag packade kött med pappa vid köksbordet när jag var liten. tryggt och lugnt. En känsla av att vara nära jorden och själva livet. Vi åker skidor och grillar korv, dricker kokkaffe och skjuter med gevär. Jag hugger ved och jag andas frisk luft och jag känner mig hemma. Jag slås av att det här mår jag bra av, att göra de här enkla sakerna. Och saker man mår bra av, de ska man göra ofta. Jag heter Amanda Jansson och du har lyssnat på Mitt sommar i P1. Gå nu ut, ta ett dopp, låt solen värma dig torr och var snäll, både mot dig själv och andra.
Vad gör du av alla tårar? Vad gör du av allt gråt? Du vet det finns sånt som sårar, helt utan förlåt. Och vad gör sånt med livet? Ja, vad gör det med dig? Vad gör du av alla tårar?
Producent Louise Jakobsson och tekniker Emilia Ström. Amanda Jansson hade huvudrollen i tv-serien Jag får ner till bror, skriven av författaren Karin Smirnoff, som sommarpratade 2020.
När kvarterets barn och vuxna sover, smyger Per och jag ut med hov och lampa. Vi smetar honung och socker på ett träd för att locka till oss nattflygare. Min bror letar efter fjärilar och jag letar efter ord. Främmande, lockande, lite illavarslande ord. Ord som svärmar om natten och andra som flyger mot solen. Sorgmantel, ligustersvärmare, amiral, aurora.
Sök efter Sommar med Karin Smirnoff i appen Sveriges Radio.